Då ska jag läsa texten. Jag läser texten i sin helhet, alltså saligprisningarna i sin helhet. Och jag gör det varje gång som jag predikar över saligprisningarna. Jag tror att det är 10 predikningar vi har framför oss. Så att då kommer ni att få höra texten läsas i gudstjänsten 10 gånger. I Matteus evangeliet kapitel 5. Och jag läser 1-12. Och jag kan också nämna att texten som jag predikar utifrån idag, även om det blir ganska löst, det är en introduktionspredikan. Men texten som jag har tittat på lite särskilt idag är vers 1-2. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Jag fick veta efter förra predikan, för en vecka sedan, så fick jag veta att jag hade predikat i 54 minuter. Och jag får be er om tålamod. Mycket tålamod. Det är annorlunda för mig att predika för den här gruppen. Det är stor skillnad faktiskt. Och jag får lära mig på nytt hur det är att förbereda en predikan. Och jag får försöka hitta en ny röst. Och jag älskar det, vänner. Jag älskar det verkligen. Men jag känner mig återigen som en jätte. Det är en porslinsaffär liksom, att jag känner mig lite klantig och valhänt och sådär. Och vi får ha tålamod med mig. Idag börjar vi en ny serie som kommer att utgå från saligprisningarna då. Saligprisningarna är ju inledningen på bergspredikan i Matteus 5 kapitel, och det är en jättespeciell text. Jag kan inte låta bli, jag vet att det är lite retoriskt dumt här, men jag kan inte låta bli att läsa ett citat för er från Thomas Watson. Han var ju pastor i England, puritanpastor i England, verksam på mitten av 1600-talet. Han predikade genom saligprisningarna, och när de här predikningarna publicerades i en bok så skrev han så här i inledningen. Så jag läser första stycket i boken, i hans bok om saligprisningarna. Till läsaren. Kära kristne läsare. Här framlägger jag inför dig ett ämne med ljuv variation. Kristi bergspredikan är ett stycke andligt broderi, tecknat i en mångfald av färger. Här finns både skönhet och nytta. I detta stycke av Bibeln har du en sammanfattning av den sanna religionen, Bibeln förkroppsligad. Här finns en lustgård av glädje, fylld med förundliga buketter, där du kan plocka ditt blommor för att smycka ditt hjärtas inre människa. Här är den gyllene nyckel som öppnar paradisets port. Här är evangeliets kanal, rinnande vin för att glädja den som är fattig i anden och ren i hjärtat. Här är den rika kista i vilken salighetens pärla ligger förvarad. Här är en gyllene kruka i vilken det finns manna som föder och upplivar själen till evigt liv. Här är en väg uppritad från det allra heligaste. Vilken inledning på en bok. Tala om att väcka intresse för ämnet här. Det är jättestora ord och det är så. Jag kan inte annat än hålla med. Det är något alldeles särskilt med saligprisningarna. Och när man börjar titta på dem och be och fundera över dem, så är det som Watson säger, att saligprisningarna är den gyllene nyckel som öppnar himlens port. Jag har själv levt med dem. Vi satt för några månader sedan, ett par månader sedan, och bestämde att jag skulle få predika om saligprisningarna, jag och Matt och Jona. Och nu har jag levt med dem i ett par månaders tid. Och jag har själv fått uppleva hur varje vers, varje liten vers har varit fantastiskt välgörande. Och precis som Watson säger, full av skönhet och nytta. Och här finns verkligen andligt liv. Och jag hoppas så och ber att du kommer att märka det också. Och jag har varit jätteivrig att få komma igång. Och har varit frestad också att få börja direkt med den första saligprisningen. Salig är de som är fattiga i anden. Men jag inser att det finns saker som behöver sägas innan vi kommer in i texten. Och att en inledningspredikan därför är motiverad. Så idag ska vi titta på saligprisningarna i sin helhet. Innan vi går in i de olika delarna. Och det är lite frustrerande och det är lite tråkigt med en inledningspredikan på det här sättet. Men jag tror och hoppas att det ska vara värt frustrationen. Så nu tittar vi på saligprisningarna i sin helhet och vi tar det i två punkter. För det första saligprisningarnas bakgrund och för det andra saligprisningarnas budskap. Bakgrund och sen budskap. Den andra punkten är längst. Så vi börjar med bakgrunden och här vill jag säga någonting om den bibelteologiska sammanhanget. Alltså det sammanhang i Bibeln i vilken saligprisningarna nu finns. Och sen ska jag säga någonting om det religiösa sammanhanget där och då. Det är sammanhang som präglade Jesu åhörare. Men vi börjar med det bibelteologiska sammanhanget. För saligprisningarna är en brytpunkt i historien. Det sista kapitlet i det gamla testamentet, Malaki 4. Det handlar om Guds dag. Den dag som ska bränna alla de som handlar ogudaktigt. Den ska bränna dem som om de vore halm. Och det ska inte lämna varken rot eller kvist kvar. Och så det allra sista som händer är att det avslutas med ett löfte. Jag ska sända Elia. Och ett hot. Så att jag inte slår jorden med förbannelse. Det är det sista som händer i gamla testamentet. Och sen börjar det nya testamentet. Och då är det första som händer. Berättelsen om Jesus Kristus. Davids son och Abrahams son. Så står det. Här börjar berättelsen om Jesus Kristus. Och det börjar med en välsignelse. Och det går inte att beskriva hur stort det här skiftet är. För det finns mängder av vackra och hoppfulla texter i Gamla testamentet. Mängder. Men det hänger hela tiden ett sorts hot om Guds dom. Och i Nya testamentet finns också ett hot om Guds dom. Inte minst i Jesu egen undervisning. Men det är en helt annan ton. Här har Gud själv blivit människa och han inbjuder till frid och nåd och lycka på ett sätt som de gammaltestamentliga texterna aldrig når upp till. När de är som bäst så är de skuggbilder av den verklighet som nu har kommit. Guds enfödde son, Gud av samma väsen som fadern som vi läste alldeles nyss. Han har kommit. Och åt alla som tror på honom så ger han rätt att kallas Guds barn. Så vi står här, i det här bibliska sammanhanget som vi är i just nu, så står vi i skiftet från förbannelse till välsignelse. Gamla testamentet börjar med Adam. Adam var världens första kung. Gud gav Adam herravälde över skapelsen, att råda över den och bruka den. Och Adam förfelar sitt uppdrag och han blir orsak till att hela det mänskliga släktet liksom kastas i ett hav av synd och fördärv. Gud förbannade jorden, står det. Och det här är ju en förbannelse i första boken som återkommer i Gamla testamentets sista vers. Men Nya testamentet börjar med den nya Adam. Och här återigen är kontrasten så stor att det inte går att beskriva. Den första Adam sattes i ett vackert paradis, en trädgård, och han misslyckades att hålla Guds bud. Men den andra Adam togs ut i öknen utan mat, och han frestades men triumferade i allt. Den första Adam var en tjuv som tog vad som inte tillhörde honom, och han kastades ut ur paradiset. Men den andra Adam hänger uppspikad på ett kors, vänder sig till en tjuv och säger: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Gamla testamentet slutar med att upprepa en förbannelse, men Nya testamentet slutar med ett löfte. I Uppenbarelseboken 22:3 så säger det: ingen förbannelse ska finnas mer. Gamla testamentet ger oss lagen för att visa liksom vårt förtvivlade tillstånd och vårt behov av en frälsare. Och Nya testamentet ger oss Kristus för att öppna vägen till sann och evig lycka. Så Matteus, här i det här skiftet, så presenterar han den kung som omintetgör Adams fall och som för oss in i Guds rike. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 5 och 6 säger så här. Nej, vers 4. Nåd vare med er och frid. Och så vers 5. Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran och makten i evigheters evighet. Amen. Kungars kung som gör allt detta. Här i Matteus. Nu har han kommit. Nu är kungen här. Och Matteus evangeliet börjar med att beskriva kungens härkomst. Ni vet, det är en stamtavla där. Och sen har vi en profetisk väntan på kungen. Och sen kommer kungens utropare, rösten i öknen, Johannes döparen. Och sen kommer kungens, alltså kungen själv, kungens ankomst. Sen ser vi hur kungen bekräftas som kung och hur han sen besegrar frestelserna och hur han påbörjar sin verksamhet. Och här i saligprisningarna så ger han sitt manifest. Här har vi kungens programförklaring. Här ger han sin första predikan. Det här är hans första framträdande som lärare. Och det första ordet han säger är: salig. Salig. Det är ett nytt budskap. Han upphäver förbannelsen och han öppnar vägen in i salighet. Ett nytt budskap i en ny tid av en ny kung. Det är det bibelteologiska sammanhanget. Ett nytt budskap i en ny tid av en ny kung. Fortsätter med det religiösa sammanhanget, det som präglade Jesu åhörare där och då. Jesus var ju förstås jude och han levde bland judar. Det fanns ändå olika inriktningar i hur man utövade sin judendom. Och de fyra mest framstående inriktningarna var fariseer, saduker, esser och seloter. Fariseer, saduker, esser och seloter. Fariseerna menade att lyckan fanns i traditionen. Det ledde dem in i en sorts legalism. För dem handlade det religiösa livet och lyckan handlade om att handla enligt fädernas traditioner. Saddukeerna menade att lyckan finns här och nu. De ville uppdatera religionen. De ville ta bort element i religionen som var generande. Och de ville göra den mer intellektuell och mer rumsren. Essierna menade att lyckan fanns i separation från världen. De drog sig undan och de skapade små gemenskaper. Till och med små samhällen vid sidan av det etablerade samhället. Det var essierna som samlade på sig heliga skrifter. Och så förvarade de dem i jättefina små krukor som de förslöt tätt. Krukor som vi kan hitta och vi kallar dem för döda havsrullarna. Och vi kan jämföra essenas gamla texter med den bibel, med det gamla testamentet som vi har idag. Och vi kan se att överensstämmelsen är i princip total. Väldigt intressant att se att det är sån, att vårt gamla testament är så extremt trovärdigt som handskrift. Det var essenerna. De levde liksom i, man talar om sekter. Och så har vi seloterna som menade att lyckan finns i politisk frihet. De var revolutionärer och de ville störta den romerska ockupationen. Och kanske kan man säga lite förenklat att fariseerna, de ville gå tillbaka. De var nostalgiska. Tillbaka till den gamla goda tiden. Saddukeerna, de ville gå framåt. De ville frigöra sig från det förgångna, från allt bagage och modernisera. Essierna, de ville gå ut, gå bort, isolera sig själva, låt världen brinna. Och seloterna, de ville gå emot. De ville revoltera. Så varje riktning var representerad här i det här sökandet efter lycka. Det fanns alla sorter, precis som det gör idag. Alla sorter. Och det tar vi med oss när vi tittar på vilka som lyssnade till Jesus när han höll nu den här sin första predikan. För det står i vår text så här. Och nu kommer vi till ett unikt tillfälle, för det här är enda gången i hela den här långa predikan som jag kommer att kommentera texten. Ja, så är det. Introduktion. När Jesus, vers 1, när Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Så han såg folkskarorna och han hade ju alltid medlidande med dem. Han såg att de var som får utan herde. Och när de var hungriga så gav han dem mat. När de var sjuka så helade han dem. När de var besatta av demoner så befriade han dem. Och när de var okunniga så undervisade han dem. Och undervisade dem. Och folket flockades kring honom. Och vi tittar i kapitlet innan. Kapitel 4, vers 23. Jesus, jag läser hela stycket där. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Så här har vi alla sorters människor ifrån alla väderstreck. De är sjuka, demonbesatta, olyckliga eller bara nyfikna. Bara följde liksom en flock folk. De var fariseer, seloter, saduker, esser. De var prostituerade och de var tullindrivare. De var skriftlärda och de var alla sorter däremellan. De var belästa och de var obelästa. De var rika och de var tiggare. Och det fanns uppenbarligen en sorts attraktion hos Kristus som skar genom alla skikt, alla klasser. Och så står det, Jesus såg folkskarorna. Han såg dem. Så han gick upp på berget. Ett utmärkt ställe. Jag har inte varit där själv, men jag har hört att det är ett utmärkt ställe om man vill tala så att många ska höra. Och han satte sig ner, precis som rabbinerna gjorde på den tiden. Och så började han undervisa sina lärjungar, de som var närmast. Så uppenbarligen är undervisningen i bergspredikan först och främst riktad till hans lärjungar. Men samtidigt är det tydligt att han ville att så många som möjligt skulle kunna höra honom. Det var därför han gick upp på berget och satte sig. Så han såg folkskarorna och han såg att det var folk av alla sorter. Han gick upp på berget och satte sig så att så många som möjligt skulle kunna höra. Han satte sig ner som rabbinerna gjorde. Alltså signalerade att nu är det dags för undervisning. Och så öppnade han sin mun och började undervisa. I sin allra första predikan. Denna brytpunkt i den mänskliga historien. Och vad är det han säger? Punkt nummer 2. Saligprisningarnas budskap. Och det är inte så svårt att sammanfatta. Det går att säga det i ett enda ord. Lycka. Saligprisningarnas budskap handlar om lycka. Om jag förstår det svenska ordet salig, om jag förstår det rätt, så är det en förstärkning av ordet lycka. Svenska akademiens ordbok säger att en person som är salig är en person som befinner sig i en sinnesstämning av fullkomlig lycka. Så lycka, fullkomlig lycka, salighet. Och det grekiska ordet är bredare än så. Det finns liksom flera innebörder i det, men som jag förstår det och som bibelöversättare i alla tider har förstått det, så är det en utmärkt förståelse av ordet, det grekiska ordet salighet, fullkomlig lycka. Det är det Jesus pratar om, fullkomlig lycka. Och det är ju någonting som skär genom alla klasser, samhällsskikt, oavsett om vi är rika eller fattiga, om vi är lärda eller olärda. Så längtar vi efter lycka. Oavsett om vi har samhällets respekt eller inte. Varje människa som lever och andas längtar efter lycka. Och vi väljer den riktning i våra liv som vi tror är den bästa för att maximera våran lycka. Till och med den som är så olycklig att den väljer att ta sitt eget liv längtar efter lycka, eftersom han och hon ser självmordet som den minst olyckliga alternativet. Och vi har hört om de här idéerna som förekom på Jesu tid, att söka lyckan genom att gå framåt, gå bakåt, gå åt sidan eller gå emot. Och när vi ser hur det ser ut idag så kan vi konstatera alternativen är knappast färre. Vi lever till vår svenska förvåning i ett pluralistiskt samhälle. Och det finns mängder av förslag på hur lyckan står att finna. Om jag får försöka ge mig på en 2 minuters analys av det rådande samhällsklimatet, så skulle jag nog säga att vi är på väg ifrån en idé, ifrån en föreställning om att lyckan finns att vinna i respekt. Alltså, vi har varit väldigt upptagna av våra arbeten, av våra karriärer, och vi har jobbat mycket. Och nu så står vi i ett skifte där vi mer står att söka lyckan i en sorts individuell och subjektiv mening. Så tidigare har vi försökt att arbeta oss till respekt i samhället, men nu så är vi mer individuella, subjektiva och söker mening. Vi vill att våra liv ska betyda något. Vi är trötta på det här ekorrhjulet. Och vi byter hellre karriär om det känns mer meningsfullt. Det finns till och med ord för det här som sådana här trendanalytiker har myntat. Vi har blivit mindre orienterade kring mål och måluppfyllelse. Men vi har blivit mer orienterade kring värderingar. Och det här, just Sverige, får det en jätteintressant skruv. Därför att å ena sidan så är vi världsledande i individualism. Å andra sidan så lever vi under en kolossal press att alla ska tänka samma. Och det här känns ju motsägelsefullt. Vi är individualister, världsledande individualister, och samtidigt så vill vi till varje pris likformas. Det är så märkligt. Så det innebär att den svenska kulturen är som en slags organism som stöter bort all pluralitet och som ingår ett slags socialt kontrakt som säger att vi är alla, var och en är vi alla, självuppfyllande individer. Men vi ska alla tänka samma sak om vad som är meningsfullt och vad som uppfyller mig just nu. Så vi tänker att vi alla är våra egna. Och samtidigt så råkar vi tänka precis samma sak som alla andra just nu tänker. Det finns en sorts paradox här. Så just nu, och jag inser att det här kan låta raljant, men just nu så äter vi kravmärkt mat. Vi undviker plaster. Vi sköljer ur mjölkpaketen. Vi köper elcyklar. Vi yogar. Vi gympar. Och vi tittar på Melodifestivalen. Och vi kollar vår mobil 150 gånger, statistiskt, 150 gånger varje dag. De flesta kollar mobilen innan de ens har hunnit borsta tänderna på morgonen. Jag läste en 2 år gammal studie, så det är förmodligen värre nu. Men 2 år gammal studie där man hade räknat ut att en genomsnittlig smartphone-användare rör vid sin bil, alltså trycker på något sätt på sin mobil eller swipar eller vad det heter på sin mobil 2617 gånger per dag. I snitt. Alltså det innebär att de som låter mobilen ligga större den här dagen, de är också medräknade. De som använder sin mobil mycket ligger på 5500 beröringar på mobilen per dag. 5500 per dag. Och jag vet inte var i allt detta som vi menar att lyckan finns. Men jag vet att det är så vi människor fungerar. Vi riktar våra liv mot det som vi tror ska göra oss mest lyckliga. Lycklig är den som har flest likes på sociala medier. Lycklig är den som badar i andra människors liksom digitala hjärtan och upptummar. Lycklig är den som lyckas framställa sig själv som kreativ och vacker och hälsosam. Så kommer då Jesus. Den nya Adam. Den nya kungen. Och omkullkastar hela den rådande ordningen. Han omintetgör förbannelsen. Här kommer han och ger sitt manifest, sin programförklaring. Och han öppnar sin mun och säger: det finns en väg till fullkomlig lycka. Till fullkomlig lycka. Salig är den som är fattig i anden. Och så går han vidare. Och han ger kännetecken efter kännetecken på den person som äger den fullkomliga lyckan. Lycklig är den som sörjer. Lycklig är den som är ödmjuk. Den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Den som skapar frid. Den som har ett rent hjärta. Lycklig är den som blir förföljd, hånad, förtalad. Det slog ju ner som en bomb då. Och det slår ner som en bomb nu. Han vänder upp och ner på hela världen. Vad är det han pratar om? Lycklig är den som blir förföljd. Och här kommer vi in på en viktig princip. Jag har alldeles nyss gett dig ett tema, saligprisningarna. Lycka. Nu kommer vi in på en viktig princip när vi talar om saligprisningarna. Hur vi ska förstå dem. Och principen är att Jesus beskriver karaktärsdrag hos dem som tillhör honom. Minns att han talar till sina lärjungar. Han talar inte om att vanligt folk ska få ärva jorden om de bara är ödmjuka. Det är inte hans poäng. Han talar om dem som tillhör himmelriket. Han ramar in saligprisningarna med just detta. De som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Himmelriket tillhör dem. De som blir förföljda, de tillhör himmelriket. Himmelriket tillhör dem. Saligprisningarna. Här har vi liksom en sorts tolkningsprincip. Saligprisningarna handlar om de som tillhör himmelriket. Bergspredikan i sin helhet kan läggas upp i tre punkter. Den första punkten, alltså bergspredikan i sin helhet handlar om Guds rike, kungariket. Och den första punkten är invånarna i Guds rike. Vad som kännetecknar invånarna. Vi har saligprisningarna. Och sen går han vidare och säger, ni är världens ljus, världens salt. Ni är det. Det här är saker som kännetecknar er. Och den andra punkten är rättfärdigheten i Guds rike. Och den tredje punkten är en uppmaning att träda in i Guds rike. Och det skulle vara intressant att fördjupa sig där. Men vi är i saligprisningarna. Det handlar om de som vill kännas vid som Jesu Kristi efterföljare. Och Jesus säger här att det går en klar och tydlig gräns mellan de som är hans efterföljare och de som är invånare. Alltså de som är invånare i Guds rike och de som är invånare i den här världen. Invånare i världens rike söker ju lyckan åt alla håll, som jag har hört. Bakåt och framåt, olika sidor. Men invånarna i Guds rike följer ett annat system. En annan karta liksom. För de är invånare i ett annat rike. Jesus beskriver inte så mycket vad de här invånarna gör. Han talar mer om vad de är. Och det finns en radikal, en djupgående skillnad mellan den som är född på nytt och tillhör Kristus och den som inte gör det. För Nya Testamentet så är det här någonting som är självklart. Men i vår tid så har vi tappat bort det. Och det får stora konsekvenser för kristenheten i stort. För skillnaden handlar inte djupast sett om bekännelse. Det handlar inte djupast sett om vad du säger att du tror på. Skillnaden handlar om ditt väsen. Din natur. Under tider som kyrkan har förstått det här så har den blomstrat. Men när kyrkan har glömt den här skillnaden och istället strävat efter att sudda ut alla skillnader och så att säga sänka trösklarna, så har kyrkan också tömts på innehåll. Den har fyllts av falska bekännare. Nya testamentet talar om falska bekännare. Och blinda ledare. Och kyrkan har gått vilse. Okej? Så vad är det då för skillnader mellan den som tillhör Kristus och den som inte gör det? Och vi talar om en skillnad i väsen här. En skillnad i natur. De skiljer sig i vad de beundrar. Till exempel. Världen talar om att finna sig själv, uttrycka sig själv, om självförtroende, självförverkligande. Vi lever i en tid, också jätteintressant, som vi inte hinner gå in på mer, men vi lever i en tid där vi tar för givet att det är min rätt att så att säga konstruera vem jag är Och sen kräva av min omgivning att alla ska spela med på mina villkor. Jag kräver de andras respekt eftersom det är min rätt att förverkliga mig själv. Så har vi aldrig gjort det i historien tidigare. Det är unikt för oss här och nu. När andra då skriver någonting fint om mig, så trycker jag på retweet så att hela världen ska få veta hur bra jag är. Alltså vilken skillnad mot saligprisningarnas fattig i anden. Alltså salig är den som vet att han eller hon inte har någonting att berömma sig av. Som inte har några egna förtjänster att stoltsera med. Som är totalt beroende av hjälp utifrån. Salig är du. Ser du skillnaden? De skiljer sig i vad de strävar efter. Den här världen strävar efter bekvämlighet, njutning, rikedom, berömmelse och bekräftelse. Och bekräftelse. Och mer bekräftelse. Vi plockar upp mobilen 150 gånger per dag. Vi liksom lever i en ständig jakt efter den här dopaminkicken som bekräftelsen ger. Vi är bekräftelseknarkare. Vi kan aldrig få nog. Men den som tillhör Kristus hungrar och törstar efter rättfärdighet. Därför att vi vet att vi inte har någon egen. Vi vet att hålet i vårt inre inte kan fyllas av något annat än Gud själv och hans erkännande av oss som hans barn. Och vi vet att vi aldrig kan kvalificera oss till det. Det måste komma en rättfärdighet utifrån. Så om man beundrar olika saker och om man längtar efter olika saker, då är det också naturligt att man gör olika saker. Alltså det kristna livet är i sitt... Jag tappade tråden totalt här. Jag kan inte minnas att jag tidigare har predikat till ljudet av snarkningar. Och för alla som lyssnar på ljudfilen så är det alltså en pojke här i rummet som har somnat. Det kristna livet är helt annorlunda i sitt uttryck mot det icke-kristna livet. Den icke-kristne är helt konsekvent. Han eller hon beundrar vad som finns i den här världen och längtar efter vad som finns i den här världen, och därför lever han eller hon efter att få ut så mycket som möjligt av vad som finns i den här världen. Det är helt konsekvent. Men en kristne lever inte för vad han eller hon kan få ut av den här världen. Vi ser att den här världen, att det här livet bara är en vindpust. Det är en port in i det liv som är evigt och oändligt ljuvligt. Och det får oss att prioritera annorlunda. Aposteln Petrus, han uttrycker det så träffsäkert, 1 Petrus brevet 2. Han säger att vi är ett utvalt släkte, ett Guds eget folk som han har kallat ut ur mörkret till sitt underbara ljus. Till sitt underbara ljus. Och att vi därför, som de främlingar och gäster vi är, därför kan vi leva annorlunda. Vi kan till och med leva annorlunda när världen gör ont mot oss. När livets omständigheter sviker oss. Orkar ni? En bibelforskare, pastor i skotska kyrkan i mitten av 1900-talet, William Barclay, han skriver så här i sin kommentar till Matteus evangeliet. Mänsklig lycka. Mänsklig lycka är något som är beroende av olika goda omständigheter. Något som livet ibland kan ge och ibland kan förstöra. Den kristna saligheten är fullkomligt oåtkomlig, oangriplig. Och han fortsätter: världen kan vinna sin lycka och kan lika gärna förlora sin lycka. En ödets förändring, hälsa som kollapsar, en plan som fallerar, besvikelse eller till och med en förändring i vädret kan ta bort den flyktiga glädje som världen kan ge. Men den kristne har den rofyllda och oberörbara glädje som kommer av att evigt vandra med Kristus. Saligprisningarnas storhet är inte att de är längtansfulla glimtar av någon framtida skönhet. De är inte ens löften om en kommande härlighet. De är triumferande rop om evig salighet som inget i världen någonsin kan ta bort. Det är den här oförstörbara lyckan som Jesus talar om. Tala om att det måste ha exploderat i hans åhörares öron när han sätter upp kriterier som är helt främmande för dem. Och samma motvilja finns också bland många som kallar sig kristna idag. I mer än 100 år så har den svenska frikyrkan präglats av olika väckelsetekniker som säger att om du räcker upp din hand, om du bara kommer fram och ber en bön, så är du frälst. Och det här kan ju väcka en sorts kortsiktig glädje. Men huruvida du har räckt upp din hand eller inte, liksom i en känslomässigt präglad gudstjänst för länge sedan, det säger ingenting om ditt andliga tillstånd. Jesus såg det här själv. Han såg det här problemet när han undervisade. Vi läser i Johannes evangeliets 8 kapitel, vers 30 och 31. När han sa detta, det är liksom avslutningen på ett långt tal. När han sa detta kom många till tro på honom. Sen vers 31. Jesus sa till de judar som hade satt sin tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Saligprisningarna kallar oss att pröva oss själva. Paulus säger ju själv: pröva oss själva. I andra Korinthierbrevet 13:5. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Så säger han. Om Paulus hade menat att man bara kan peka på en händelse för länge sedan, att jag har fattat ett beslut för att bevisa att jag är kristen, så skulle han aldrig ha uppmanat församlingen att pröva sig själv. Om de är i tron. Faktum är att Bibeln pekar aldrig bakåt på det sättet. Bibeln talar alltid om en levande tro här och nu. En tro som bär frukt här och nu. Och när Jesus nu träder in på scenen så hade judarna redan bestämt sig vad det goda livet handlade om. De hade skapat liksom olika livsmönster, en sorts kod. De hade byggt ett eget system som sa vad det innebär att leva i ett rätt förhållande till Gud. Och allt handlade om, det fanns olika idéer, men allt handlade om yttre gärningar. Rätt gärningar. Och så kommer Jesus och säger: det handlar inte om det. Det handlar inte alls om det. Det handlar om hjärtat. Du kan inte arbeta dig på till en rättfärdighet för att nå upp till Guds nivå. Tvärtom, ju mer du försöker, desto värre blir det. Vägen in till Guds rike går genom att erkänna att du är en fattig stackare. Att du inte har någonting att erbjuda. Han säger ju lite senare i bergspredikan, Matteus 5:20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Alltså, er rättfärdighet kommer aldrig att räcka. Den måste gå långt, oändligt långt utöver fariseerna som jobbar dygnet runt på sin rättfärdighet. Det går inte. Det går inte. Det funkar inte så. Det är en helt annan idé här. Du kan bara komma in i Guds rike om du är förkrossad i djupet av din varelse över din otillräcklighet. Om du sörjer över din synd och din inkrökthet. Om du kommer med en hunger och en törst efter rättfärdighet. Det här är någonting som börjar inifrån. Det är ingenting som vi kan frammana själva. Det kan bara ges som en gåva. Först så vill du inte ha med Gud att göra. Eller också erkänner du en sorts tro på Gud, men du vill inte att han egentligen ska ha med ditt liv att göra. Men sen får du ett nytt hjärta och dina ögon öppnas och du ser ju hur det står till. Du ser ditt elände och din fattigdom och då kastar du dig på honom. Du flyr till honom och ditt liv börjar handla om honom. För du har som en gåva, du har fått en tro som lever, som ständigt gör avtryck i ditt liv. Det betyder inte att du lyckas hela tiden i ditt liv. Det betyder att du törstar efter rättfärdigheten. Det är inte ett fritidsintresse längre att gå till kyrkan. Paulus säger, Kolosserbrevet 3:3, ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och han fortsätter, nu är Kristus ditt liv. Kristus är ditt liv. Salig är du, för dig tillhör himmelriket. Och ja, nu har vi kommit till slutet på den andra punkten. Jag ska sammanfatta lite. Den första punkten handlade om saligprisningarnas bakgrund. Och där såg vi dels det bibelteologiska sammanhanget. Att Jesus representerar en brytpunkt i historien. Han om intet gör förbannelsen och han öppnar vägen in i salighet. Ett nytt budskap av en ny kung i en ny tid. Och sen såg vi i det religiösa sammanhanget. Det fanns folk från alla sorter, av alla sorter som sökte lyckan ifrån alla håll. Och i den här andra punkten, om saligprisningens budskap, så har jag först nämnt själva temat. Lycka. Och därefter en viktig princip för att förstå saligprisningarna som vi kommer att återkomma till, nämligen att Jesus beskriver karaktärsdrag hos dem som tillhör honom och att det går en klar och tydlig gräns mellan invånarna i Guds rike och invånarna i världens rike. Och innan jag nu avslutar alldeles strax så ska jag ge dig saligprisningarnas sekvens, dess ordning. Och jag har berört det flera gånger tidigare nu, men jag tror att det är viktigt att se den för att få en helhetsförståelse av vad det är Jesus faktiskt säger här. Han beskriver alltså karaktärsdrag hos dem som tillhör honom. Steget in i hans rike. Steget in i den fullkomliga lyckan är att vara fattig i anden. Steget in är att erkänna sin andliga hjälplöshet. Och det leder vidare till att jag ser min synd och att jag sörjer över mitt hjälplösa tillstånd. Och när jag har sett det här så inser jag att jag kan inte berömma mig av någonting inför helig Gud. Och det gör mig ödmjuk. Det leder till en hunger och en törst efter rättfärdighet. En rättfärdighet som jag vet att jag behöver, men som jag också vet att jag inte har. Och när jag har fått den här rättfärdigheten, när rättfärdigheten har förklarats till mig av nåd, så kommer jag att leva i barmhärtighet mot andra. Eftersom jag själv var förlorad och fick allting som en gåva. Vilken rätt har jag att kräva någonting av någon annan? Och det kommer att leva till ett liv, ett hjärta som är rent. och ett liv som skapar frid och en villighet att utstå förföljelse och förtal och hån. Så kära vänner, kasta er på Kristus. Kasta er på Kristus. Predikanten David Martin Lloyd-Jones, han kommenterade vid ett tillfälle det här begreppet som säger att man har beslutat för att följa Kristus. Och han säger att det här begreppet har alltid känts konstigt för honom. Att man beslutar för att följa Kristus. Och han säger att en syndare beslutar sig inte för att följa Kristus. En syndare flyr till Kristus i hjälplöshet och förtvivlan. Kristus är syndarens enda tillflykt och enda hopp. Inget annat kan ge tillfredsställelse. Det låter så märkligt, säger Lord Jones. Jag håller med. Det låter så märkligt att syndaren, att han eller hon skulle säga: jag har övervägt olika alternativ och jag har nu beslutat mig för att följa Kristus. Det vore precis som en drunknande person beslutar sig för att fatta tag i det här repet som kastas ut till honom. Så kasta dig själv på honom. Besluta inte. Kasta dig på honom. Lägg hela din vikt på honom och följ honom dit han leder. Där har du den fullkomliga lyckan.